Kära himmelske fader, tack för den här otroligt vackra dagen som du har gett oss och tack för att vi får möjlighet att studera ditt ord tillsammans. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att förstå det på ett rätt sätt, att du ska inspirera oss, att du ska göra budskapet tydligt och förståeligt. Och det ber jag om och tackar dig för att du hör vår bön. Jag ber i Jesu namn. Amen. Ja, de 2300 dagarna ska vi titta på och de finner vi i Daniel kapitel 8, vers 14. Som jag sa förra gången så skulle vi inte gå in så mycket på ett specifikt kapitel. Ni vet, vi har gått kapitel för kapitel hittills. Men nu ska vi göra en lite mer generell summering utav just vissa av de här kapitlerna och sätta ihop en hel del av pusselbitarna. Och vi ska se vilken bild som kommer fram. Och den versen som jag vill att vi ska titta på är Daniel kapitel 8 och vers 14. Där står det så här. Då svarade han mig. 2300 kvällar och månar sedan skall helgedomen renas och återställas. 2300 kvällar och månar eller 2300 dagar sedan skall helgedomen renas och återställas. Och man undrar, vad i all sin dag betyder det här? Det är det vi ska ta reda på under den här presentationen, är min förhoppning. Och det kommer som svar på en fråga som en ängel har ställt i vers 13. Han frågar, hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret, det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas? Så synen i kapitel 8. Ni minns den här baggen och bocken. De här 2300 aftnarna och månaderna, de är en del utav den här synen om baggen och bocken. Förresten, bara lite repetition. Förra gången så tittade vi på de 70 veckorna ifrån Daniel. Och ni kanske minns hur det var att 457 före Kristus så trädde det i kraft. Sen efter 483 år så skulle Messias komma. Och sen efter 400 eller 3,5 år efter det så skulle han korsfästas. Och sedan 3,5 år efter det så stenades Stefanos. Men nu ska vi sätta ihop de här pusselbitarna som sagt. Och vi ser i vers 15, om vi läser vidare här i Daniel 8, att det står så här. När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, uttyd synen för honom. Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig, ge akt på detta du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Har vi sett ängeln Gabriel förut? Ni såg honom i kapitel 9, eller hur? Och det var förresten ängeln Gabriel som kom till Maria. I Lukas kapitel 1 så läser man om hur ängeln Gabriel kommer och berättar för Maria att hon ska bli havande med Jesus. Så ängeln Gabriel är en viktig ängel, eller hur? Och när ängeln Gabriel talar, då är det viktigt att lyssna. Så ängeln Gabriel blir sänd av Gud och ska berätta vad den här synen betyder. Vi har studerat det mesta av det, men vi har inte tittat på den här tidsenheten. Det första som vi kan lägga märke till angående Gabriels förklaring är att synen syftar på ändens tid. Så vi minns att i vers 20 där så säger han att ni minns den här baggen representerade Medie-Persien. Medie-Persien, det var inte riktigt vid ändens tid. Men synen skulle sträcka sig helt in till ändens tid. I vers 18, eller vers 19, så säger ängeln igen så här. Därefter sade han, jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden. För detta syftar på ändens tid. Okej, andra gången. Som ängeln säger, det här syftar på ändens tid. Det syftar på ändens tid. Och lägg märke till vers 26 också. Där står det så här. Specifikt synen om kvällar och månar som det talas om här är sann. Men göm du den synen för den syftar på en avlägsen framtid. Okej, tre gånger så poängteras det att den här synen sträcker sig in till ändens tid, in till en avlägsen framtid. Och så en fråga då. Om de här 2300 dagarna är bokstavliga dagar, skulle vi kunna komma helt från Medie-Persien ända fram till ändens tid, tror ni? 2300 dagar, hur många år är det? Sist det räknas av ungefär 6,8, eller? Sex, sju år ungefär. Okej, det är inte speciellt lång tid, eller hur? Vi skulle inte komma i närheten av ändens tid om vi antog att det här var bokstavliga dagar. Så det måste alltså handla om profetiska dagar. Och ni minns, vi tittade på de 70 veckorna, så representerade en dag, någon som minns? Ett år, eller hur? En dag i ett år, fjärde Mosebok 14:34. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet skall ni under 40 år, ett år för varje dag, bära på era synder. Ni ska få erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Så det var ett exempel på när den här årsdagprincipen användes. Vi ser också det i Hesekiel 4:6. Så 2300 år. Kan det tänkas att vi kommer in närmare oss ändens tid då? Från Daniels tid. Då börjar vi nästan komma in i modern tid, eller hur? Spännande, va? Så vi ska se vad som händer då. Ängeln Gabriel börjar med att förklara. Först i vers 20 fram till 26. Eller fram till vers 25 så förklarar han det här med baggen och bocken. Att det här representerar den här Medie-Persien. Sen kommer Grekland. Sen ska Grekland delas upp i olika riken. Och sen så ska det här andra hornet, det här romarriket, komma. Först ska det erövra horisontellt. Och sen ska det börja angripa Guds tabernakel och göra massa hemska saker mot Guds folk. Och vi tittade, vi såg att det handlade om antikrist eller det religiösa Rom som det var under medeltiden. Och efter det så går ängeln in och börjar förklara synen om kvällarna och månaderna i vers 26. Men han kommer inte så långt. För i vers 27 så står det så här: men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod den. Så förstod Daniel synen? Han förstod den inte. Men ängeln Gabriel hade fått i uppdrag: gå och gör så att Daniel förstår den. Eller hur? Men han kunde inte, för Daniel svimmade. Han tänkte: oj, vilken lång tid. Och han, vad lång tid det ska dröja. Jag förstår inte vad det här är. Så han svimmar. Och ängeln Gabriel måste göra ett nytt försök att förklara de 2300 kvällarna och morgnarna. Och det är kapitel 9. I kapitel 9 och vers 20 så står det så här: medan jag ännu talade och bad, ni minns vi studerade det här, och bekände min egen och mitt folk Israels synd, och inför Herren min Gud bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Så vilken syn tror ni det handlar om? Mm-hmm. Det måste handla om den i kapitel 8, eller hur? För det var den som han hade, ja, som han inte förstod. Och nu kommer Gabriel igen. Samma Gabriel. Och det står att han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa det till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Aha. Daniel förstod inte. Nu kommer han tillbaka och ska säga: nu ska jag hjälpa dig att förstå. Vers 23. Redan när du började be, gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. Ge akt på ordet och förstå synen. Vad är det här för syn som ängeln vill att Daniel ska förstå? Ja, om man fortsätter läsa i kapitel 9 så finns det ingen syn där. Det är ingen syn, det är bara en förklaring som Gabriel ger. Han säger att det här ska hända, det här, och sen 70 veckor är bestämda över ditt folk, sen ska Messias komma. Det är ingen syn. Han får se olika baggar och bockar och såna här grejer. Hej. Så synen som Daniel, eller som ängeln vill att Daniel ska förstå, måste handla om den synen som han såg i kapitel 8. Är ni med? Så förklaringen i Daniel 9 ska hjälpa oss att förstå synen i Daniel 8. Så. Vad var det som Daniel inte förstod om de 2300 kvällarna och morgnarna, eller 2300 åren? Ja, om vi ska förstå de 2300 åren så måste vi förstå först när de börjar, eller hur? Men tyvärr så finns det inget startdatum i kapitel 8. Du kan leta igenom hela kapitel 8. Det finns inget startdatum för de här 2300 kvällarna och morgnarna. Så man kan spekulera, man kanske kan säga ja, det började här någon gång, det började här någon gång, men det finns inget specifikt startdatum. Och det tror jag är det som Gabriel kommer och förklarar i kapitel 9. För han säger så här i vers 24, i Daniel 9, 24. "70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad." Och så vidare. Det här ordet som översatts till bestämda, det är ett ganska viktigt ord. Det är det hebreiska ordet shatak. Eller man, det är säkert ännu längre bak, shatak. Någonting sånt där. Och det betyder bokstavligen, om man slår upp det, att skära av. Att skära av. Som till exempel om jag har en, om jag hade haft en banan här, nu hade vi ingen sånt här ikväll, men låt oss säga att jag har en gurka eller en banan, så skär jag av en bit av den. Det är det som ordet betyder. Så egentligen, ja, översättarna, de tyckte, vad då skära av? Det är 70 veckor är avskurna. Så de satte, ja men bestämda tar vi. Det är ungefär den symboliska innebörden. Men om vi ska gå med grundtexten här, så betyder det att de här 70 veckorna är avskurna från något annat. Vad är de avskurna från? Ja, de måste ju vara avskurna från en större bit tid, eller hur? Tid kan bara vara avskuret från tid. Om jag skär av en bit banan, så måste den skäras av från en större bananbit. Om jag skär av en bit tid, så måste den vara avskuren från en större tidsenhet. Den större tidsenheten som vi hittade i Daniel 8, vad var det för någon? Det fanns bara en tidsenhet, och det var de 2300 kvällarna och morgnarna. Så det här betyder alltså att de här 70 veckorna som vi tittade på, de som började 457 och slutade år 34, de var avskurna för Israel. De var liksom avsatta för dem. Men de ju utgjorde en del av en större tid. De utgjorde en del utav de här 2300 åren. Och då förstår vi att om de 70 veckorna är avskurna från de 2300 åren, så måste det betyda att de har samma startdatum. Eller hur? För man kan inte skära av någonting bara i mitten eller var som helst. Man skär av det från kanten. Så Då har vi ett startdatum på de 2300 åren. Och passar det generellt med Daniel 8, synen i Daniel 8? Minns ni att i Daniel 8 så började synen med vilket rike? Med Medie-Persien, eller hur? Och befallningen om att återuppbygga Jerusalem gick ut under vilket rike?
Det var ju tre olika tillfällen, men till slut blev det definitivt.
Mm-hmm. Det stämmer, det stämmer. Och allihopa var under Persiens rike. Så det matchar väldigt bra här. Men det betyder att de här 490 åren utgör en del av de här 2300. 457-34. Och vad händer då om vi skär av de här? Låt oss skära av dem. Annars fungerar det inte det. I alla fall. Om vi skär av dem. Så hur mycket får vi kvar? Vi får kvar 1810. Så om vi går från år 34 och vi går 1810 år in i framtiden. Vilket datum hamnar vi på då? Mm-hmm. 1844. 1844. Så de här 2300 kvällarna och månaderna slutar enligt det här då år 1844. Ja, där föll de bort. Och då kan vi undra, jaha, än sen då? Vad betyder det här? Om de slutar 1844, vad var det som skulle hända? Låt oss läsa. Det stod i Daniel 8 och vers 14. 2300 kvällar och månar. Sedan skall helgedomen renas och återställas. Mm. Helgedomen eller templet. Aha, komma till sin rätt igen. Har du någon annan översättning? Komma till sin rätt. Daniel 8:14 här vi läser. Ja, komma till sin rätt eller renas som det står i folkbibeln. Om vi ska förstå det här så måste vi förstå helgedomen och vi måste förstå vad det är för någonting. Eller templet säger vissa översättningar. Så visste ni att Gud han bor i ett tempel? Ja, förresten. Låt oss bara titta på vems helgedom är det här talas om. Det står här i vers 11 i Daniel 8. Vems helgedom är det som det här antikristmakten förtrampar? I Daniel 8:11 så står det: till och med mot härskarans förste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret. Och platsen där hans helgedom stod förstördes. Så vem är härskarans förste? Ni minns att vi studerade det när vi tittade på kapitel 8. Härskarans förste var Jesus, eller hur? Och det är alltså hans helgedom som det här antikrist sätter sig upp emot och förtrampar. Så då är det den helgedomen som måste renas också. Efter 2300 kvällar och månader eller år 1844. Som sagt, Gud han bor i ett tempel. I psalm 11, vers 4 så står det att Herren är i sitt tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Så Gud har en tron, han har ett tempel och det är uppe i himlen, inte här på jorden. Okay. I Hebreerbrevet 8 så står det lite mer om det här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen, som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Så i ett tempel så finns det också en präst. Och vem är prästen? Vem tror ni är präst uppe i himlen? Det är Jesus Kristus som är vår överste präst. Paulus säger, vi har en överste präst som tjänstgör, inte i ett jordiskt tempel, men i ett himmelskt tempel. Bredvid tronen där i himlen. Och det är Gud som har byggt det här templet. Och hur byggde han det då? Hur ser det ut där i himlen? Ja, vi kanske inte kan förstå helt och hållet, men Bibeln ger oss faktiskt hinter om hur det ser ut. Hebreerbrevet 8, vers 5. Så står det att de jordiska prästerna tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt en föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Aha. Okej. Okay. Vet ni, när Israel stod där vid Sinais berg så gick Moses upp på berget. Och han var där 40 dagar. Och han rullade inte bara tummarna där uppe. Utan han gick upp dit för att få instruktioner ifrån Gud. Och han fick tydliga instruktioner om någonting som kallades för helgedomen. Gud sa så här i andra Mosebok 25:8-9. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som jag har visat för dig på berget. Så Gud sa i princip, bygg en helgedom åt mig. Och helgedomen, det var ett tält ungefär. Som hade en inhägnad runt sig. Och det var föregångaren till templet som senare judarna byggde. Som Salomo byggde. Och det här var alltså deras tillbedjansställe. Det var här som prästerna förrättade sin tjänst och så vidare. Men det som är intressant är att det var Gud som berättade för dem hur de skulle bygga. Och faktum är att de visade till och med, Gud visade till och med en bild utav, så här ska det se ut. Och enligt Hebreerbrevet här så står det att den här jordiska helgedomen, den var en skuggbild av den himmelska. Häftigt va? Att det som Gud visade Moses där, det var faktiskt den himmelska. Och Gud sa till Moses, vet du, Moses, du ska göra en kopia av den här. Gör den likadan, där nere på jorden. Och Moses sa, okej, men hur ska den se ut då? Ja, du ska göra så här, sa Gud. Du ska bygga den på det här sättet. Aha, och Moses skrev ner allt det här. Och sen så hände det precis så. Så det är ganska goda nyheter för oss. För om vi vill veta hur det ser ut i himlen, så vad kan vi göra då? Vi kan titta på den på jorden. Och då när vi tittar på den på jorden så vet vi, aha, det är så det ser ut uppe i himlen. Så låt oss studera det här. Här är, vi kan läsa Hebreerbrevet 9, vers 1-5. Hebreerbrevet 9, vers 1-5 så står det så här. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgylla rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Vad var förbundets tavlor? De 10 budorden, eller hur? Som Moses fick. Och så står det, ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men jag ska inte nu gå in på. Men detta ska jag nu inte gå in på i detalj, säger Paulus. Så han vill inte lägga för stort vikt på alla detaljer och så här. Men i alla fall, det såg ut någonting i den här stilen. Man hade två rum Det fanns en förgård här ute, där stod ett altare, sen så stod det ett kar med vatten. Sen så fanns det ett rum som kallades för det heliga. Här så var det ett bröd, skådebrödsbord och en ljusstake och ett rökelsealtare. Och sen var det allra heligaste och där stod förbundsarken. Här är en kanske lite enklare överblick av det. Och där offrades alla de här djuren i Gamla testamentet som representerade Jesus, det sanna Guds lammet som tar bort världens synd. Och prästen representerade också Jesus och det som han skulle göra i den himmelska helgedomen, i den verkliga helgedomen som vi läste. Och vad gjorde prästen? Jo, han gjorde två saker. Om man ska sammanfatta allt enkelt. I Hebreerbrevet 9, vers 6 och 7 så står det så här. Så blev det ordnat. I det främre rummet, alltså i det heliga, går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. Det var, kan man säga, den dagliga tjänsten. Han gick runt där, han tog blodet från offerdjuren, han stänkte det, han bytte ut brödet ifrån skådebrödsbordet när det blev gammalt, han tände ljusstakarna, den sjuarmade ljusstaken som stod där och så vidare. Det här gjorde han dagligen, alltid står det här. Men så står det, i det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året. Och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Så i det andra rummet så gick bara prästen in en gång per år. Är det någon som vet vad den dagen hette när han gick in?
Försoningsdagen.
Och försoningsdagen, det var så att under den dagliga tjänsten så fördes blod in i helgedomen. Och när jag var en syndare, när jag hade begått synd, så fick jag bekänna min synd över ett djur. Djuret dödades. Blodet bars sen in i helgedomen. Så alla mina synder flyttades från mig till djuret, till prästen som tog in det i helgedomen. Och där sparades alla synder. Låt oss titta på tredje Mosebok 16. Där står det så här. Tredje Mosebok 16 och vers 16. Eller 15 och 16. På försoningsdagen så hände följande. Han gick in i det allra heligaste med blod. Vers 15. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Nådastolen, det var ju det som var i det allra heligaste. Och så står det, så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. Så den här processen av att gå in i det allra heligaste, det var för att rena den. Alla synderna hade samlats där under året och nu skulle den renas, den skulle rensas bort. Prästen gick sen och la sina händer på syndabocken. Har ni hört att man kallar någon för en syndabock? Det är från Bibeln, från den här försoningsdagen. Han la händerna på syndabocken och den skulle bära alla Israels synder ut i vildmarken. Och då var helgedomen renad. Och allt det här hade sin motsvarighet i den himmelska helgedomen. Om vi tänker på det som Jesus gjorde, det här offrandet av djuret, det gjorde Jesus när han dog på korset. Men sen så står det i Hebreerbrevet 9 och 11 till exempel att Jesus, ni vet, Jesus uppstod, eller hur? Och varför uppstod han? Det är inte många som riktigt tänker på vad är det för praktisk, vilken praktisk del har hans uppståndelse i frälsningsplanen? Visst, det är fantastiskt att vi kan vara med Jesus, det är det. Och det är det som är den stora delen. Men faktum är, Jesus hade ett uppdrag att fullfölja. Han skulle inte bara vara offerlammet, men han skulle också vara prästen. Han skulle leva för alltid och utföra sin tjänst där i himlen. Och han gick in, i Hebreerbrevet 9:11 så står det att han gick in med sitt eget blod. Precis som prästen gick in med blod från bockar och kalvar, så gick Jesus in med sitt eget blod i den himmelska helgedomen. Så faktum är, om man förstår de här koncepten, även om de kan vara lite komplicerade. Om vi förstår det här, då har vi nyckeln som låser upp uppenbarelseboken och många, många andra delar av Bibeln. Uppenbarelseboken, för om vi lägger märke till uppenbarelseboken, så ser vi Jesus vandra i den himmelska helgedomen. Det är ganska otroligt, men kolla i uppenbarelseboken kapitel 1. Efter att Jesus steg upp till himmelens helgedom. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 12. Var befinner han sig då? Befinner han sig i det heliga i den himmelska helgedomen eller i det allra heligaste i den himmelska helgedomen? Låt oss titta. Vers 12 till 13. Johannes säger, jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i en fotsidig klädnad, omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Det här är prästklädnader som han bär. Och det är Jesus som beskrivs. Och var står han mitt ibland? 7 ljusstakar, eller hur? Var har vi sett 7 ljusstakar? I helgedomen. Vilken del? I det heliga, eller hur? Så han gick inte upp direkt till det allra heligaste. Han började i det heliga. Okej? Okay. Vad händer sen om vi läser vidare i uppenbarelseboken? Uppenbarelseboken 4:5. Det står så här. Från tronen kom det ut blixtar, dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor. Det är Guds 7 andar. Här har vi återigen de här 7 ljusstakarna. Eller 7 facklorna inför Guds tron. Det är helgedomsspråk. Uppenbarelseboken 8, vers 3-4. Då står det så här. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Så finns det ett guldaltare framför Guds tron? Tydligen. Fanns det ett guldaltare framför det allra heligaste i helgedomen? Precis samma sak ser vi här. Vers 5. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det åskade och dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Låt oss se om vi går vidare i uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 19 och vers 11. Så Jesus, han har rört sig. Först var han vid ljusstakarna. Sen så rör han sig till det gyllene rökelsealtaret som fortfarande är i det heliga. Men nu i uppenbarelseboken 11:19, låt oss se vad som händer där. Det står att, och Guds tempel i himlen, återigen det finns ett tempel i himlen, öppnades och hans, vad då för något? Hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Så, finns det en förbundsark i himlen? Det finns en förbundsark i himlen också, eller hur? Och var stod förbundsarken i den jordiska helgedomen? Det allra heligaste, eller hur? Ser ni här? Allting som Moses skulle göra på jorden, det var bara en kopia av det som fanns i himlen. Och där uppe tjänar Jesus i den sanna, i det sanna tabernaklet, den sanna helgedomen. Och nu i vers 19 här så öppnar han dörren till det allra heligaste. Och han går in där. Varför går han in där? Hur ofta gick den jordiska prästen in där? en gång om året. Jesus kommer också att gå in i det allra heligaste en gång. Och då kommer vi, måste vi ställa oss frågan, när skedde det? När började den himmelska försoningsdagen? Ja, vi har nyss läst det. I Daniel 8 och vers 14 så står det så här. Då svarade han mig. 2300 kvällar och morgnar sedan skall helgedomen renas och återställas. Vems helgedom var det? Var det den jordiska helgedomen som skulle renas? Nej. Den himmelska helgedomen skulle renas. Och vad innebar det? Den renades, minns ni, på försoningsdagen. Med andra ord, försoningsdagen i himlen skulle starta när de 2300 kvällarna och morgnarna slutar. Och vi tittade på det, eller hur? Vi såg att de slutade 1844. Och då skulle den jordiska, eller den himmelska helgedomen renas. Och vi kan tycka, varför behövs det renas någonting i himlen? Kolla i Hebreerbrevet kapitel 9. Hebreerbrevet 9, vers 22, så står det så här. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Allt som måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Så enligt den här versen så måste också den himmelska helgedomen renas. Och vi kan undra, hur kan det finnas något orent i himlen? Vet ni, när Israels folk bad om förlåtelse för sina synder, så fördes synderna in i helgedomen. På samma sätt är det när vi ber om förlåtelse. När vi ber om förlåtelse så förs de inte in i en jordisk helgedom, men in i himmelens helgedom. De transporteras dit, de står där i böckerna. Och det är först vid domen som de kommer att utplånas. Som de kommer att tas bort och rensas från helgedomen. För enligt Bibeln så kommer en dag när hela världen ska dömas. Apostlagärningarna 17:31 så står det: han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så det ska komma en tid när Gud ska döma världen. Och vad är det vi kommer dömas efter? Andra Korinthierbrevet 5:10. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Så synderna kommer att komma upp i domen. Och då kan de inte vara rensade. Vid det laget. Apostlagärningarna 24 och vers 25 så står det så här: men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen så blev Felix förskräckt. Enligt Nya Testamentets författare så låg domen i framtiden. Det var någonting som skulle hända i framtiden. Men om man tittar i kapitel 22 och 12 så ser man att Jesus säger så här: se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Så när Jesus kommer tillbaka så har han redan lönen med sig. Ingen är med? Och om Jesus har lönen med sig så måste ju beslutet om vem som ska få lönen ha varit fattad innan. Med andra ord, domen måste ha pågått innan för att han ska kunna komma med lönen och ge till alla när han kommer tillbaka. Och ja, jag kan säga det att våra gärningar undersöks i domen. Och våra gärningar kan inte rädda oss, eller hur? Så därför är det bara om våra synder har täckts av Jesus blod, som vi kan bestå i domen. Och hur gör vi det? Ja, vi bekänner våra synder. Vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Då har vi ingenting att frukta för domen. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen, det blir nu ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus, står det där. Ingen fällande dom. Det kommer bli en dom för dem ändå. Men det kommer inte bli fällande dom. Det kommer bli en frikännande dom. Men när börjar då den här domen? Låt oss gå tillbaka till Daniel kapitel 7. Vi ska pussla ihop det här. De här olika kapitlerna. Daniel 7, vers 9. Minns ni Daniel 7, hur de här fyra djuren kom? Och det sista var romarriket, och sen kom det här lilla hornet upp som började föra krig mot Guds folk. Och som höll på i 1260 år. Och sen efter de här 1260 åren, förresten, när slutade de? Ni som var med. 1798. Påvedömet började regera 538 fram till 1798 när de fick sitt dödliga sår. I Daniel 7 och vers 9 så står det, efter att det här lilla hornet har gjort härjat och hållit på, så står det: medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Vem tror ni det är här som är den gamle som sitter på tronen? Vem är det som sitter på tronen i Uppenbarelseboken? Gud själv, ja. Precis. Gud Fadern är det här. Och det står att 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Om ni tittar i Uppenbarelseboken 5 så ser man att det här är en referens till änglarna. Änglarna i himlen, som deras antal står det, är 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000. Så vi har Gud Fadern som sitter på tronen. Och sen har vi änglarna. 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000. Och vi kan undra, vad gör de där uppe? Vad gör de där? I himlen? Jo, de sätter sig ner för att döma. Det är alltså domen som äger rum här. Någon gång efter det, efter att påvedömet har härjat, då får han också, då får Daniel se den här domen. Det står i vers 11: sedan fortsatte jag att se för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt, deras liv var bestämda till tid och stund. Sen står det, ja, just det. I vers 21 så står det så här: det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, till dess att den gamle av dagar kom och domen föll till förmån för den högstes heliga. Så du har den här tidslinjen. Babylon, Medi-Persien, Grekland, Rom, det påvliga Rom och sen domen. Och vi har samma sak i Daniel 8. Medi-Persien, Grekland, Rom och sen har vi helgedomens rening. Lägg märke till vers 13 här i Daniel kapitel 7. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Vem är människosonen här? Vet ni, här står det. Här är en bild, en beskrivning av i Daniels boken utav människosonen. Jesus Kristus som kommer till, som kommer. Han kommer med himmelens moln. Var kommer han? Kommer han till jorden? Han kommer inte till jorden, eller hur? Det här är inte hans återkomst som beskrivs. Han kommer till den gamla av dagar. Och var satt den gamla av dagar? På tronen. I himlen. Eller hur? Och vilken del av helgedomen tror ni han sitter i? Nådastolen kallas den, eller hur? Och det är just för att det är som en tron. Där sitter fadern. Så Jesus träder alltså in för fadern, in för den gamle. Han går med andra ord in i det allra heligaste. Är ni med? Så när Jesus träder in i det allra heligaste, då börjar domen. Eller hur? Det är det vi ser här i kapitel 7. Så domen och helgedomens rening är precis samma händelse. Han trädde fram inför den gamla av dagar. Och då böckerna öppnas. Jag är glad att Jesus trädde in där. För vet ni, Bibeln säger att Jesus är vår försvarare. Han är den som för vår talan. Och om inte Jesus hade kommit in där i domen, då hade det varit kört för oss. Låt oss läsa det förresten i första Johannes brevet 1. Eller första Johannes brevet 2, förlåt. Första Johannes brevet 2 och vers 1. Det står så här. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Så, det här är fantastiskt. Jesus är vår försvarare i domen. Han kommer där. Och för vår talan inför Fadern. Så om vi vill ha honom som försvarare så behöver vi bara fråga. Vi kan be att han ska vara vår försvarare där i domen. Vi hinner inte gå in så mycket på vad exakt det här med domen handlar om. Men jag vill avsluta med Uppenbarelseboken 14. För att visa en viktig poäng. I Uppenbarelseboken 14 och vers 67 så står det så här. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Så det här är ett budskap som når ut till hela världen, okej? Okay? Och hur lyder det här budskapet? Jo, vers 7, han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Stunden för hans dom har kommit. Det står inte stunden för hans dom kommer i framtiden, eller hur? Ett budskap ska någon gång gå ut till världen som säger att Guds dom har börjat. Så människorna måste leva på jorden när domen har börjat. För vad läser vi i vers 14? Det är först i vers 14, efter att de här tre änglarnas budskap har gått ut, som Jesus kommer tillbaka. Det står så här i vers 14. Jag såg och se ett vitt moln och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Han kommer med molnen för att skörda. Skördetiden är inne. Så det här budskapet om att stunden för Guds dom har börjat, det måste gått ut från 1844. Det är då som det börjar bli relevant och gälla. Det är då som Jesus steg in i det allra heligaste och började med det sista verket. Det sista försoningsverket innan han ska komma tillbaka. Och det är domen som börjar. Domen i himlen. Och det är en allvarlig tid. Det står, frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Så vi har inte tid att bara leka med synden. Utan vi behöver vara säkra, vi behöver rannsaka oss. Vi behöver lägga våra liv helt och hållet i Guds hand. Ge honom tillåtelse till varenda del i vårt hjärta. Och då kan vi vara säkra på att hans blod täcker våra synder. Och vi kan stå inför Gud frimodigt på domens dag. Det är min önskan att vara en av oss här inne ska vara bland dem. Låt oss böja vårt huvud. Fader, vi tackar dig för att du är rättfärdig och rättvis. Vi tackar dig för Jesus Kristus som är vår försvarare i himmelens helgedom just nu. Herre, vi lever i en allvarlig tid. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå de här sakerna som vi studerat. Att vi ska ta tid och titta på det noggrannare själva. Så att vi kan inse vilken tid vi verkligen lever i. Jag ber Herre att du ska fortsätta att leda oss till att vi studerar ditt ord. Och jag tackar dig för att du hör vår bön. Vi ber i Jesu namn. Amen.